Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين
1, 2, 3 in a thousand ways I'm lost in a maze.
Väldigt orädd karriär, får man säga så? Ja. Utifrån sett i alla fall. Sen kanske du ser något annat som har varit med. Men du började väldigt, väldigt ung och jobba.
Och det berodde ju delvis på att mamma var ju ensamstående, men det var inte på grund av ekonomiska skäl, utan det var snarare så att min mamma var så pass sträng så jag fick inget. Utan jag fick ärva min brorsas kläder, och som 16-åring så ville man faktiskt inte det. Så att så fort jag kunde, vilket var ganska tidig ålder, så började jag dela ut reklam, jobba som nanny, jobba i storkök. Och liksom så jag var helt prestigelös. Jag ville tjäna pengar så jag kunde vara som alla andra. Det var det jag ville. Så det var min drivkraft. Men sen så i gymnasiet så fastnade jag för någonting som faktiskt genererade rätt bra med pengar på kort tid. Och det var telefonförsäljning.
Just det.
Och det är ju, som alla känner till, ett väldigt tufft jobb. Men det gav mig, dels hade jag nog idé från, dels har jag ett pannben från början. Men när man får ungefär 500 klick i örat så här, som 16-åring, så är inte det jättekul. Men jag hade bestämt mig, jag ska banna mig lyckas med det här. Och jag var inte jättesocial som person. Så att jag...
Du var inte det?
Nej.
Nähä.
Det kan man tro.
Ja,
nej, men jag är duktig på att vara social. Men jag är egentligen inte i min grundnatur.
Även social. I vuxen ålder?
Ja, eller det beror på hur man... Jag är intresserad. Och när jag är intresserad av människor så är jag jättesocial. Men i min grund så är jag inte så extrovert som man kan tro. Utan det är någonting jag har lärt mig.
Vad intressant.
Men telefonförsäljning, det var i alla fall någonting som var... Det var en uppgift jag hade. Och min uppgift var ju att se till att man värvade in allt från skattebetalarnas föreningsmedlemskap till Villägarnas riksförbund. Och det kan man ju inte när man är 16.
Så att jag, och det är provisionsbaserat, eller hur?
Ja. Så jag pluggade. Så, ja, men vad innebär det att vara villägare? Vad är det för fördelar med detta? Och varför ska man vara med i skattebetalarnas förening? Så att medan alla andra då i 16-årsåldern festade eller vad man gjorde, det var ganska... stökiga callcenters, så att de hängde med varandra. Men det gjorde inte jag, utan jag var väldigt så här, jag ska lära mig allt det här, jag är här för att jobba. Så väldigt snabbt så kom jag ju upp i 285 kronor i timmen, vilket är väldigt högt som 16-åring. Och det
är några år sedan, ska vi tillägga.
Ja, det här är när jag var 16, så det är alltså över 20 år sedan. Men det gjorde att jag insåg att genom att göra mycket samtal, genom att lära mig argumenten, så kan jag göra business. Så där började egentligen min absolut första så riktiga säljkarriär, eller vad man säger. Och där var jag kvar i 3 år, medan alla andra gjorde allt möjligt. Så jag tränade också faktiskt, elitidrottade också samtidigt. Så att idrotten och försäljningen, det har någonstans varit... Det är det som har gjort mig till den jag är.
Modern femkamp.
Ja! Jag såg frågetecknet över ditt huvud.
Ja. Ja. Det var roligt, det var annorlunda.
Ja, vet du vad det är?
Ja, det är fäktning. Ja. Och,
det är inte alla som känner till det.
Nej, men jag kanske är bra på att läsa på.
Ja. Ja, men det är fäktning, löpning, simning, ja, rinning och skytte. Och det gör ju en väldigt disciplinerad.
Jag ska vara helt ärlig. Ibland så väljer jag att inte läsa på mina gäster.
Mm.
Och ibland, nu när det kom till dig, så när jag började kolla upp det, jag följde en stund och så kände jag, gud, det var så mycket så att jag är förloraren om jag inte läser på och inte kan liksom lyfta fram saker. För jag vet ju aldrig i förväg, eller ibland vet jag inte, hur pratig någon är.
Nej.
Så med dig tänkte jag, åh, det är så mycket så att jag måste läsa på. Så om hon inte är så jätte vad ska jag säga, pratig eller verbal, så måste jag kunna lyfta fram. Du är en jättehäftig entreprenörsresa.
Ja.
Du har gjort efter callcenter jobbet, så... Gud, jag ska inte sitta och berätta här. Du får berätta själv.
Nej, men efter de här... Jag hade ju kvar det i 3 år. Jag jobbade ju med allt jag kom över. I princip personlig assistent och allt vad det var. Så väldigt prestigelöst. För jag ville också skaffa mig erfarenhet. Och det är nog min generella nyfikenhet som var anledningen till det. Men efter gymnasiet... Då skulle jag ju självklart börja på universitetet. Det fanns ju inget alternativ, enligt min mamma. Men jag kände så här, jag vet inte vad jag vill plugga. Men jag började plugga på Uppsala universitet med juridisk översiktskurs, muntlig kommunikation, retorik, allt jag kom över. För att, liksom, för att göra mamma nöjd med de här högskolepoängen. Samtidigt så fick jag ett jobb på ett finansiellt bolag som kundansvarig. Och där började min riktiga, om man säger, karriär. Och där väldigt snabbt, även där tjänade jag pengar. Och
det lyftes in i styrelsen?
Inte där.
Nej, jag var inte där, nej. Give me a few years.
Precis. Nej, men jag var ju bara då 19.
Ja, ah, förlåt, det kom sen.
Men, så jag var i Uppsala bara för att göra en lång story kort. Så jobbade jag på 2 företag där jag egentligen lärde mig verkligen business to business och hjälpte på att starta upp kontor i Uppsala. Jag har alltid varit väldigt driven. Och när man säger att jag ska göra någonting eller sätter upp ett mål, och då gör jag det. Det är så jag har funkat, och det tror jag det är en personlighetsfråga. Men så flyttade jag på grund av kärleken till Stockholm. Och där träffade jag, innan jag flyttade så träffade jag en entreprenör som heter Henrik Kvick. Mm. Som är grundare för ett bolag som idag heter Netjobs.
Mm.
Det är en riktigt häftig resa. Och det bolaget finns fortfarande idag och är börsnoterade. Och jag var med då från redan 2004. Satt vi på mer eller mindre lägenhet på Greve Tuberegatan. Och jag var en av få som hade faktiskt säljerfarenhet. Mm. Och det var ju ganska ovanligt i den åldern att man hade lyckats... samla på sig så mycket. Men där gjorde vi en fantastisk resa. Vi växte från i princip 4-5 pers till 60 personer. Börsnoterades efter 2 år. Och jag fick då redan som 20-åring vara med i styrelsen.
Så var det.
Mm. Och det var väldigt lärorikt.
Men du valde ändå att hoppa av från den...
Ja. För att, ja,
för nu du liksom åstadkom...
Nu är jag lite för snabb här.
Ja, nej, det gör ingenting. Du liksom kom upp... Vi pratade om det här innan inspelning. Lite det här med att hoppa av karusellen. Mm. Och göra det som ung versus... gammal, jag säger det, vill jag inte säga. Versus lite äldre.
Mm.
Så jag har ju gjort... Jag har ju liksom hoppat av karusellen fast i äldre dagar.
Mm.
Bara 1 år sedan.
Mm.
Och det är, jag vet inte, jag kan inte jämföra riktigt med att göra det som ung. Men jag kan tänka mig att det är lite samma saker som man fasar för. Men kanske att man saknar den här tryggheten. Att jag känner så här. What the fuck, går det åt?
Mm.
Oj. Går det åt skogen så kan jag ju alltid hoppa tillbaks till min utbildning och det som jag är bra på. Det kanske inte man tänker när man är ung, för att man är lite mer så här living on the edge. Det är liksom lite mer dags.
Jag har nog aldrig varit så living on the edge-tänk, utan jag har Anledningen till varför jag gjorde ett aktivt val att inte plugga vidare på grund av att jag såg på kort tid att jag kunde tjäna 35 000 i månaden som väldigt ung. Då var jag så här, strategiskt sett behöver jag alltså plugga 5 år till och då kanske jag får en startlön på 25. Rationellt så struntade jag då i det och valde att gå karriärvägen. Och det upptagdes väldigt fort för att i just tillväxtbolag och onlinebolag som jag då var i så var det höga marginaler och vi tjänade ju galet bra. Det handlar ju om att vi skämtade att alla vi här tjänar mer än statsministern. Men jag menar, herregud, jag låg ju på över 200 000 i månaden. Och från att hoppa därifrån till att starta eget, det tyckte alla var idioti. Men för mig så spelar det, eftersom att...
Hur gammal var du då?
Ni hoppade av, 24.
Du är jätteung.
Nu är jag, som du kanske har märkt med också min story, nu har vi inte gått in ens på detaljer så, men jag har ju varit ganska lillgammal i mitt sätt. Och det har varit att jag är väldigt, jag tar väldigt snabba men rationella beslut. Så när jag tycker att någonting är viktigt för mig, då velar inte jag, utan jag kör all in. Och det är ingenting som stoppar mig på det. När det gäller mat och så här smådumma beslut, då är jag helt ambivalent och velig. Men viktiga beslut så är jag väldigt konsekvent. Och det var en tid, som jag nämnde, pengar var ju väldigt viktigt för mig bara för att min mamma var så sträng. Men sen kom det till en tid när pengar faktiskt inte spelade någon roll. Och då var det Daniel Kaplan som var anledningen till att jag lämnade. Jag hade ju varit där då i 5 år och varit allt från toppsäljare till chef och sen även också chef för Sverige, halva Sverige och sen också satt i styrelsen. Så att mer eller mindre var det i princip bara en vd-post kvar om jag nu skulle göra någonting mer där. Ett fantastiskt företag som jag verkligen är så tacksam för att jag varit med, men jag kände att det vi gjorde inte var tillräckligt. Så att, för det var det vi jobbade med, bara för att förstå det är platsannonsering. När platsannonser gick från egentligen fysisk form till digital. Så vi hade jättebra produkt utifrån massa nischade sajter. Det var första nischade sajterna i Sverige. Så jättebra produkt så. Men jag kände att det var ganska ineffektivt sätt att rekrytera på. Och då tänkte jag att... Och då var det Daniel Kaplan som kom till mig och frågade om jag ville jobba. Han kom in som interim-vd under ett tag när det var ganska rörigt där. Och då frågade han mig att, jag vill jobba med dig. Skulle du kunna tänka dig att vara vd på ett av mina bolag?
Och han frågade dig?
Och Daniel Kaplan är ju mest känd för Tradera.
Just det.
Och han hade då ett bolag som ägde ett antal portföljbolag. Och frågade om jag vill jobba med honom. Och då sa jag nej.
Får jag ställa en dum fråga? Hade han Tradera då?
Han hade sålt av Tradera.
Han hade sålt av sig? Okej, så pass.
Så han är mest känd som Traderas grundare. Men, och då, han frågade om jag ville jobba med honom. Och då var jag så här, nej. För jag fick ganska många jobb i bjuden. Eftersom att det var ganska tydligt att jag hade gjort karriär där. Men jag är inte intresserad.
Nej. Så du visste liksom att han var Traderas grundare och hade sålt av det, ändå bara, nej.
Nej. Men sen, så han gav sig inte. Utan han frågade då att, men vad är viktigt för dig? Och det gjorde att, för han visste ju vad, han kom också med en annan idé. Som var då ursprunget till Workmint, som vi startade tillsammans sen. Men han kom med en idé och frågade hur jag kände för det, och då var jag så här, nej. Men sen så kom det faktiskt att bli ett gemensamt bolag. Och det var utifrån att det jag tyckte var riktigt tråkigt, det var att man inte tillvaratar kandidater. Så att alla bolag annonserar massor. Och då är det någon stackare som där har ansökt till alla de här bolagen. Och det såg ju jag. Så att jag såg ett mönster. Och då ville jag, jättekontroversiellt, varför delar vi inte CV:n? Varför delar inte rekryterare CV:n?
Med varandra.
Så då startade vi Workmint, som Sveriges första CV-databas för professionella rekryterare. Och sprang ut där till alla och bara, ge mig dina CV:n! Och det var då, vid den tidpunkten, så var CV:n absolut det viktigaste kåren i bolagen. Mm. Och det kom jag där. Hallå! Mm. Men så det var så WorkMint-resan började. Sen kom WorkMint efter många, många vändor och år. LinkedIn kom. Vi hann bli Sveriges näst största CV-databas. Mm. Och det var strategiskt hur vi kunde bygga upp den. Men vi valde att gå skilda vägar. Och det var en annan tjej då som jag också hade startat bolag med precis efter. Det var en konsultverksamhet inom rekrytering. Så att vi valde att gå vidare. Så att WorkMint har ju liksom mynnat ut i att det har blivit traditionell rekrytering på ett annat sätt. Men sen så har jag hunnit med, eftersom att jag har då aldrig i mitt liv gjort en sak. Ja, men du kan du nog kanske höra på den.
Jag och du är mer lik än vad du, vad tror, du tror.
Mm. Nej, men det är så här, jag brukar säga det från bara gymnasiet, medan alla andra gjorde sitt, gick i gymnasiet, kanske liksom hängde med kompisar. Ja, men jag jobbade ju, jag elitidrottade. Jag spelade 3 instrument. Skitkast på det. Det är alla peppa. Men jag har alltid gjort mycket saker.
Har det varit så att du inte har varit super duper bra eller en specialist på en grej heller?
Nej, jag skulle säga att jag är en specialist. Det är det som är så sjukt. Mm. Jag är individualist också.
Mm.
Så att,
vad är din specialistkompetens?
Idag, det är verkligen att förstå människor och sätta dem i rätt content. Eller kontext.
Mm. Intressant.
För jag tror nämligen på drivkrafter. Vad som driver en framåt. Och där är jag sjukt duktig på att identifiera. Vad är det som gör att du gör det lite extra? Däremot, och det är både på vad som demotiverar dig och vad som motiverar dig. Sen har jag ju väldigt lätt för försäljning, har jag. Och se och skapa möjligheter. Men just att kunna se människans potential skulle jag säga är det jag är bäst på. Däremot är jag inte lika bra chef.
Du är inte lika bra chef, sa du?
Nej.
Oh, intressant.
Jag är det jag kan vara och har varit genom åren.
Varför är inte du bra chef då?
Jag är en naturlig ledare. Men jag är inte tillräckligt. Det låter
jag helst. Tycker inte att vara chef är något bra. Jag tycker däremot att vara ledare är något bra. Mm. Eller?
Ja, det jag menar är, för att vara mer konkret, det är att jag har ju lärt mig med åren att jag kan leda människor. Jag får med. Mm. Jag är en, men jag är ingen teamplayer på det sättet. Utan, och det var ganska tydligt när jag startade ett av bolagen med Ida. En vän och då kompanjon som var en teamplayer. För att hon var också elitidrottare, fotbollsspelerska. Och jag är ju då modern femkamp. Det var ju individualistsport nummer 1. Och då var det väldigt tydligt hur vi faktiskt inte fungerade. Vi var trots allt kompanjoner i bara 12 år. Så det var, inte, ja, det var länge. Men det var ganska tydligt då vad våra olika egenheter var. Men, nej, men jag är ju så att jag springer fort. Jag är väldigt bestämd, som mamma tydligen. Jag är väldigt målmedveten och gör vad som krävs för att nå det. Så jag är lite tunnelseende och kan vara lite sådär, jag är redan där borta. Så jag är inte lika bra på att få med. För att teamet måste må bra, man måste gullegull. Och jag är ingen gullegull människa, jag är jättesnäll. Men jag är inte den som brinner. Hur ska jag förklara det?
Jag förstår precis, märkligt. För där är vi olika. Jag är nog... Ja.
Mm. Jag ser till att saker och ting händer. Jag har inga så här känslor involverade i... Ibland så kan man tycka att jag är lite så... Inte känslokall, absolut inte. Men däremot så rationaliserar jag.
Mm.
Så att om jag ser... Om vi tar ett exempel...
Jag vet precis, jag tycker om människorna, alltså som du, jag ska inte, jag har några sådana i min närhet och jag kan vara så avundsjuk ibland, för jag är så relationsdriven person, kan jag heta det så, och att jag känner av lite för mycket, som vi till exempel, jag och säg någon annan, träffar någon som är otrevlig.
Då kan
den här andra personen som har med din personlighet vara så här, det var en otrevlig person, punkt. Så går vi vidare.
Mm.
Men alltså jag går och liksom ältar. Bara, undrar om man hade en dålig dag? Undrar var det något jag sa? Alltså, gud, hur kan man vara så? Så försöker jag förstå så här. alltså jag går och ältar det lite mer och tänker att jag lär mig någonting utifrån det här otrevliga. Alltså nu överdriver jag lite grann, men lite
men jag
så.
Förstår.
Och jag kan ibland vara så avundsjuk på de människor som bara kan gå vidare från en sån grej. Kan då uppfattas som känslokalla av andra, men jag kan också känna så här, gud vad mycket lättviktigare deras hjärna är än min som tar in allt. Du vet, om någon inte mår bra, då bara tar jag in det och jag tar mig an. Jag gör den där som gullebullar.
Mm. Och det behövs.
Med personalen, menar, absolut.
Jag menar, när... Jag tycker ju att ett komplett, riktigt bra ledarskap har ju alla de här olika delarna. Och, men jag vet inte om det beror på... Jag kan ju ta människor väldigt väl, det kan jag. Och som jag nämnde för dig så jag är ju bra på att vara social nätverkande. Men jag brukar alltid prata om vad man egentligen utgör bäst eller utifrån sin potential, vad som driver en framåt. Och för mig, jag är ju väldigt uppgiftsstyrd. Jag är väldigt styrd i vad jag ska göra. Mm. Och det gör att jag lyckas då. På grund av att om nu denna person, medarbetare, ska prestera bra. Då får jag bjuda till med bullar eller fråga hur dagen har varit. Men egentligen, det här låter hemskt.
Nej, jag fattar.
Låter osympatiskt. Men jag är inte jätteintresserad av människan. Det låter konstigt. Människor... fascinerar mig. Jag är intresserad av människans psyke, så här, varför gör folk så och varför funkar de så?
Men du kanske inte vill höra vad hens hund heter och barnen som gick på dagis och vad gullig teckning de ritade igår. För det tillhör inte businessen. Det är lullullet runt omkring. Det behövs också, men du kanske inte är den som är bäst på. Jag bara gissar nu, eller?
Ja, det är så himla konstigt för att jag är, som jag nämnde för dig tidigt här, så kan jag ju jättemycket detaljer om folk. Och det är för att jag genuint faktiskt är intresserad. Så när jag är genuint intresserad, då vet jag allt om den personen. Men jag tror att det är det här, jag gillar inte att chitchatta. Jag gillar inte det här...
Ja, precis. Nej, ja, roligt.
Eller så här... falskhet eller så här, men pålagd trevlighet. Så jag skulle säga att jag är väldigt rak, vilket gör att jag gillar inte det här krimskramset runt omkring.
Och med sådana som jag slår in det för mycket. Så ibland så vet jag inte, sa jag det jag skulle säga? För jag slog in det, jag var så rädd för att personen skulle bli typ ledsen eller jag slog in det i så många paket så att jag vet inte ens om budskapet gick fram. Men nu är vi liksom lite nu pratar vi både i ett extrem. Egentligen så, eller så här, jag måste ställa frågan, hur funkar du med såna som jag?
Min sambo till exempel. Om man har läst den här omgiven av idioter.
Jag skulle precis komma till det, vad roligt.
Vi läste den tillsammans med min bonusdotter som är 15. För att hon har börjat fundera på hur människor är och så. Och då var det så tydligt, för det första hon läser så asgarvar hon. För hon är så här, Pontis, det här är du! Och då var det såklart, då var det exempel på när man skriver mejl. Man vill samma sak. Men, och det var så här, imorgon ska vi ses och ha det här mötet. Ja, då fanns det så här, befinn dig där. Inget annat. Eller var där, 10.00. Det var något så här, extremt konkret och väldigt kort. Och det är jag.
En vild gissning. Du är väldigt röd.
Ja. Men min sambo, då, till exempel, då kom det också ett annat exempel som var rätt kul. Gult. Och då var det så här, hej, hur är läget? Hoppas helgen har varit bra. Nej, det är inte jag. Jag kan vara det. Med nya kontakter, med människor som känner mig. Då är jag väldigt rak. Men personen, det är självklart så att, jag menar, känner jag inte någon så är det såklart generell artighet.
Nej, jag förstår precis. Det är ingen fel på det ena eller andra. Men det här...
Vad är du för något?
Men du sa ju rätt. Eller du sa, du är ju som min sambo.
Ja,
jag frågade,
ja,
jag är ju supergul. Jag är så gul så jag knappt finns. Men jag är...
Men jag ser ändå röda tendenser också.
Ja, precis. Jag skulle komma till.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men jag märker i business och de olika projekt och bolag jag gör och driver så funkar jag ju bäst med inte såna som mig själv.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Det gör jag också.
Utan jag behöver då en röd som du, och det beror på vad det är vi ska göra. Eller så behöver jag någon som är blå. Men genom åren så har jag mina bästa kollegor, där vi har åstadkommit med, så har det varit blåa personer. Men då ska det också vara så här, de gillar mig för den jag är. Att man kan på något sätt respektera varandra. Men, ja, men den här som gillar att sitta och skriva en superformell rapport.
Mm.
Det är typ min mardröm.
Mm.
Det är bara att skriva ner saker i min mardröm.
Ja,
och då är jag superbra kombination med någon som älskar att skriva. Oftast typ någon i liksom så här, en äldre, lite jag ska inte säga tråkig, men lite mer så här rakare och plainare herre.
Mm.
De funkar jag bäst med, men då ska de också se vad jag tillför dem.
Mm.
När vi får den där relationen, då är vi bäst.
Mm.
Och
jag tror att det är jätteviktigt med alla
att också liksom lära känna sig själv. Och de som kanske irriterar sig mest på mig är just de blåa eller de röda.
Mm.
De som liksom bara, shit, kan inte du vara lite exakt? Kan inte du sluta lulla?
Mm.
Den som inte ser riktigt vad lullan inte är bra för. Ja. Förstår jag menar?
Nu är de flesta, skulle jag säga, en kombination av... Oftast är det ju så att man är en till färg. Så att om jag måste välja på de andra så är jag ju röd-gul.
Mm.
Och du är ju troligtvis också gul-röd. Men det behövs ju. Alla de här olika... Det har jag ju kommit till insikt väldigt tidigt. Att, jag menar, det bästa sättet att fylla upp på det man själv är svag i, det är ju bland annat analytisk förmåga. Det här blåa behöver jag i mitt liv. Och även gröna och gula. För att, jag menar, det blir ju inte... I och med att jag är så himla... jag pratar alltid business, eller affärer, entreprenörskap, och det är inte så här jättekul för alla.
Mm.
Då behöver jag någon grön person som är så här, men hur mår du?
Ja, just det.
Mm. Nej, men, och det är så här, allting behövs ju.
Mm.
Och där har jag tror att från när man var yngre så hade man nog inte lika hög toleransnivå till hur, att man är... Då var det kul att vara med lika röda människor, för då blir det mycket gjort. Men nu, men allt eftersom... Ganska tidigt som ledare, när jag var runt 21 där, så var väl en 20-tal, 20-30-tal som man ändå, som var olika. Och där var man tvungen att lära sig. Så att de personer som var gröna, gula, för att få dem att prestera, så var man tvungen att sitta ner. Hur mår du egentligen? Och allt det där. Så att det, eller så köpa fika eller hitta på någonting. Det som är viktigt för alla. Att man helt enkelt... Och det har väl varit det som har följt mig hela tiden, att jag är väldigt bra på att läsa om människor.
Mm.
Och det kommer redan från min barndom. Mm. För att mamma och pappa, de har varit väldigt kryptiska personer.
Vad roligt.
Det lät jätteskumt.
Nej, jag fattar precis. Ja. Men också förstå sina föräldrar. Varför gör de så? Gud, senast igår så hade jag en diskussion med någon annan. Det är liksom bara, nu börjar jag fatta. Aha.
Mm.
Det var så de gjorde för att de har varit med om det här. Och faktiskt välja i, jag säger vuxen ålder, att det där behöver jag inte ärva. Det där behöver inte jag göra likadant. För jag har inte varit med om samma sak. Jag har inte samma referenser. Att kunna välja utan att vara kritisk eller behöva ändra på sina föräldrar. Att faktiskt plocka, precis som vi pratar om ursprung och länder och sånt. Och kultur. Att plocka så här, de här bitarna från mina föräldrar vill jag ha. Mm. Det behöver inte betyda att man hatar dem eller inte har en kontakt med dem eller så vidare. Men jag har nu fattat, 40 år senare, att jag kan faktiskt plocka det som jag vill ha och föra vidare från mina föräldrar. Och det jag inte vill ha, jag behöver inte fördöma det, jag behöver inte liksom bli arg på dem, utan jag bara lämnar det.
Mm. Det där är det. Samma tankar har slagit mig också, att, eller jag kommer till en acceptans.
Mm.
Och det gjorde jag kanske för 6-7 år sedan.
Ja, du är lite för mig.
Det är för att läsa massor. Nej. Nej, men jag kom till en, för det var jättetufft för mig, bra länge, att min och min mammas relation var väldigt dålig.
Mm.
Och då insåg jag att jag kan ju inte förändra henne. Och jag kan inte förändra så mycket. Så då får jag helt enkelt acceptera. Och det har ju verkligen varit viktigt för mig att acceptera. Men också, nu är min sambo väldigt... han kommer också från en annan... strunt samma, det kommer bara bli längre och få fel spår. Men han och jag har samma grundvärdering. Och det är att vi väljer inte våra föräldrar. Och precis som du säger, att man får ta det som är bra. Och det är ingenting som säger att man ska föra vidare någonting. Eller att det vi bestämmer ju själv över hur vi vill att vår familj ska vara.
Mm. Tänk att det behöver ta så många år innan man fattar det där.
Mm. Men jag tror att man är så också... Barndomen är ju en trygghet. Familjen, uppväxten, det är det enda man vet.
Mm.
Så att för mig var det länge så här att, nej men... tough love. Mm. Det är det jag vet. Och nu har jag insett att det är inte... tough love är inte nyckeln till allt.
Det är intressant. Gud, jag tror jag och du kan prata hur länge som helst.
Ja, det känns så.
Men det finns ett utrymme och en tid bokad här i studion. Men du, jag skulle vilja komma till frågan som... inte min sista fråga, utan jag skulle vilja höra från dig, vad jobbar du med nu?
Ja, utöver att jag faktiskt strategiskt är med och hjälper tillväxtbolag i att sätta ledningsgrupp, så har jag för ett år sedan mitt senaste projekt, som bolag som jag startat igång, och det är Nordic Psychology. Som är helt unikt. Vi jobbar nämligen med att implementera VR, virtual reality, i vård. Och då bland annat i till exempel för fobibehandling. Det kan vara sjukgymnastik, rehabilitering, beroenden. Så att det är det jag...
Och hur menar du genom VR? Förklara för någon.
Ja, VR, det är virtual reality, och då använder man VR-glasögon för att komma till en virtuell verklighet.
Så om jag har ont i höfterna eller ryggen eller vad som helst och behöver komma till en sjukgymnast, eller får gå till en traditionell fysisk sjukgymnast, så sätter jag på mig glasögon, och vad händer sen?
Sjukgymnasten kan ju, det erbjuds inte i dagsläget överallt, men till exempel för att motivera dig att göra dina rehabövningar, som oftast är skittråkiga. Men så kan du ju visualisera, exempelvis när, om du ska gå, lära dig att gå bättre av olika muskler då. Om du ser att du gör det, så har det betydligt lättare att få hjärnan att förstå och acceptera förändringarna.
Så i glasögonen ser jag att jag faktiskt går, fast jag egentligen kan inte gå?
Ja.
Aha, jag tror man träffade en... sjukgymnast i glasögonen?
Sjukgymnasten är bredvid dig. Men det finns det bästa sättet att förklara det här på. Jag säger att du har varit med om en bilolycka.
Mm.
Det är ganska många saker som kan hända. Du kan bli utsatt för trauma. Du får, kan skada dig. Du kan bli väldigt rädd för olika, för ångest. Och då kan vi behandla ångesten genom att göra dig mer mindful. Genom att har man mycket ångest i sig, så kan vi hjälpa med avkopplande miljöer. Mm. Så betydligt mer effektiv meditation. Men vi kan också hjälpa till med, till exempel får du trauma att du inte längre vågar sätta dig i bilen. Då kan du i VR och med hjälp av en ratt och trampedaler köra på nytt igen. Så att det känns som att du gör det på riktigt och hjärnan uppfattar det som att det är på riktigt. Och det gäller även sjukgymnastik. Så att vad man kan göra är att vi kan iscensätta alla former av miljöer. Både, man kan jobba med både animerat men också verkliga miljöer. Så att låt oss säga att du lider av klaustrofobi. Mm. Det här rummet är jättejobbigt för dig. Då kan det filmas.
Jag har aldrig tänkt på det nu. Det är jo, ganska litet rum.
Nej. Nej, men det går alltså att iscensätta alla situationer och scenarion där man behöver exponering för att utveckla sig.
Mm.
Och det kan låta knepigt, men det är egentligen inte särskilt svårt. Utan det handlar om att vi gör det enklare och effektivare i vård med hjälp av VR. Så att har du fobier, då är det bara exponering som gör att du kommer vidare. Så att låt oss säga att du har social fobi, vilket är jättejobbigt. Och det kommer tyvärr allt mer och mer bland barn och ungdomar. Då kan man nämligen träna sig i de miljöerna innan man utsätts för dem.
Mm.
Så att ta tunnelbanan, så har vi tunnelbanemiljöer där du står utanför tunnelbanan. Mm. För det gör ju att du, hjärnan, det här finns forskning sedan 90-talet på. Men, och det gör att trots att du vet att det inte är verkligt, så uppfattar hjärnan som att du gör en progress.
Mm.
Så att det här har ju funnits i militära sedan 90-talet, men det har varit svindyrt. Så nu först när Facebook startade Oculus, som är ett VR-företag, så har man ju då kunnat göra det dels på privatmarknad, men det som vi då ser att vi framförallt kan använda det för att effektivisera och göra vården mer kvalitativ.
Så era kunder är typ landstinget?
Ja, landsting, det kan vara psykologmottagningar, terapeuter, sjuksköterskor.
Kan jag som privatperson köpa mig ett par?
Ja, men du kan inte behandla dig själv. För att det här är den typen av problematik, så att du behöver stöttning för att komma vidare. För det är ju KBT.
Och coaching liksom. Ja. Jättehäftigt. Jag har hört om Nordic Psychology får jag nämna det?
Jaha, Venture, ja.
Venture Cup på jag var inbjuden till någonting och då dök det upp. Hur många är ni förresten?
Vi är ett team på 10 personer, men alla jobbar inte heltid, utan vi jobbar mycket med både psykologstudenter, läkarstudenter, VR-studenter. Det är ju för att det är ett startup helt enkelt. Men på ett år så har vi lyckats få 60-70 användare, alltså professionella användare.
Mm.
Så att det är allt från norskt sjukhus till en psykologmottagning. Så att egentligen, och nu jobbar vi mycket med LSS och tittar in hur vi kan göra där. Så att vi har en lång resa kvar, men...
Men ni har kommit en bra bit också.
Ja.
Det jag skulle säga är att jag såg dig på scen och ni fick jättemycket priser för er... För er startup.
Mm.
Vad häftigt. Vad tror du kommer göra om 10 år?
Oj, det är svårt att säga. Förhoppningsvis då är ju VR AR, AI en naturlig del av vården. Jag brinner ju verkligen nu för att göra vården bättre. Att få människor att må bättre. Sen när det gäller mina bolag. Jag har ju under 35 år nu, eller 36, så har jag ju startat och varit med och involverat mig i ungefär 8 företag. Så att, jag
hur
tror
många
att
av dem lever, eller hur många av dem är du kvar i?
Jag är kvar i 4.
Det är rätt bra. Så har du 8 från början.
Mm.
Och 4 är liksom...
Aktiva, ja.
Aktiva i. Apropå att göra flera saker samtidigt.
Ja, men jag har märkt att det jag brinner för det är att starta upp. Mm. Att verkställa, se till att saker och ting händer. Sen så finns det en stund där jag är inte bäst lämpad, helt enkelt. Jag älskar startup-fasen. Mm. Så alla andra, eller ja, det beror på vem man är. Men det är ju många som, jag märker ju att det finns en frustration för många kring startup. Det känner ju du säkert också till. Och det är allt från att pengar och att tiden räcker till och oj, här oroar jag mig för det här. Jag gillar det. Jag gillar utmaningar.
Ovissheten och tryggheten.
Det har blivit någon vardag. Mm. Så att på något vis, jag gillar att se vad händer ifall vi gör detta? Eller, men så gillar jag fart.
Mm.
Och det, den farten får man i ett antal år. Sen så får man inte den längre.
Mm. Jag håller på att faktiskt prata med en potentiell kommande anställd. Och sa precis typ de orden. Att gillar man trygghet och veta precis vad man ska upp och göra den här veckan. Och ha en lön och så vidare. Då är inte det här något för den. Men gillar man lite... lite risker, lite så här, jag vet inte vad så, och kunna också förädla saker själv.
Mm.
Alltså veta att jag har faktiskt makten att forma min egen roll eller nu vad det är. Även om man inte äger i bolaget så är det ju det som är största skillnaden med en startup och vara en anställd. Så man ska ha lite is i magen och kanske inte vara en trygghetsnarkoman direkt.
Nej.
Det är ungefär så jag kunde beskriva det bäst. Liksom.
Jag skulle inte nödvändigtvis alltid säga risk, för allting blir ju vad man gör det till.
Mm.
Och självklart är det så att har du en roll där du inte kan påverka din risk. Jag menar, jobbar du med försäljning, då påverkar du din egen lön.
Jag tänkte mer utifrån, förlåt, om jag är anställd på ett bolag etablerat och så vidare, så är det ingen risk, så är risken att det här
så
bolaget...
Så att du kan förlora din anställning.
Ja, och att den här bolaget går åt skogen och jag förlorar min anställning. Mm. Då är det ganska lite. Säg att jag jobbar på, jag vet inte, en känd stort företag. Eller litet, men etablerad. Än på en startup, då kan det vara så att de sex månader så har de lagt ner. För det gick inte. Pengarna tar slut. Eller, men man ska kunna se värdet i att, gud, det här lärde jag mig ifrån. Mm. Och inte så här, nu är jag arbetslös och har lagt ner så här många månader och fick, ja men förstår vad jag menar. Mm. Men det kan också bli helt tvärtom. Du kan vara med från början på en resa som kan bli hur stort som helst.
Ja, men det kan bli en miljardbolag, ja.
Absolut. Det blir inte alla, blir inte det.
Nej.
Men det kan bli det och man ska tro på det man gör och så vidare. Mm. Gud vad jag önskar. Jag brukar inte ångra saker. Men jag önskar att när jag var lite yngre. mycket yngre. Att jag skulle ha vågat lite mer. Och kliva ut från den här trygga anställningsvärlden.
Mm.
Och storbolag och så vidare. Och kanske hoppat på. Nu har inte jag fått ens någon fråga då, och hoppa på något lite mer ovisst där det var lite mer shaky, för jag tror att man hade lärt sig lite mer om sig själv.
Ja, man tvingas ju till det.
Precis, och vågar också testa sina vingar på ett helt annat sätt än i en box som ett etablerat företag faktiskt är, där du gör på en viss sätt, och gör du inte på det sättet då brukar det inte passa. Och gul som jag är så gör jag oftast inte på det sättet, utan jag hittar andra, tycker jag, bättre sätt. Men det här är ju gud, det här är superintressant.
Jag,
men den coachingen kan man ju verkligen paketera och försöka förklara för någon som är lite yngre och vill är i vägvalet, startup eller inte.
Jag tror ju mycket på som det jag nämnde tidigare med drivkrafter. Och har man, om man vet om det, att man har som sina största drivkrafter, nyfikenhet, att utveckla sig, då är startup helt rätt för en. Men har man exempelvis att det som motiverar en är, precis som du säger, trygghet kan vara en stark drivkraft. Och då är inte startup rätt. Mm. Så att utveckling, nyfikenhet, att få frihet, att verkställa. För det är någonstans, en startup är ju upp och ner. Och kommer alltid vara det.
Mm.
Så en person som verkligen vill ha mat på bordet, tänkte jag säga.
Vill ha en lön 25:e.
Ja, eller gå hem 8-5.
Mm.
Jobba 8-5. Då är inte startup rätt. För att där är
no.
De riktiga egentligen drivkrafterna, det är engagemanget. Och där gillar man att, det var faktiskt min insikt. Det är att jag har ju alltid varit en sån person som aldrig slutar att jobba. Och det fanns ju jobb där det var så att, nej men du kommer in här och du går hem där. Men då kunde jag fortsätta tänka på jobbet. Mm. Eller vilja göra det lilla extra. Eller så här, jag har alltid gjort det. Det lilla extra. Mm. Och det är ju väldigt uppskattat i ett startup. Då får du verkligen...
Och inte alltid uppskattat i ett
storbolag. Nej, helt klart.
För det lilla extra betyder att du är lite utanför boxen.
Ja.
Och brinner lite extra, eller...
Ja. nu gör du inte som du ska.
Ja, precis. Eller jobbar utanför de tiderna. För du jobbar ju ingen annan. Och du är lite besvärlig som sitter på helg. Ja. Du kan faktiskt prata bra länge till. En timme och 23 minuter senare. Det här får jag dela upp i några. Det här avsnittet kommer ingå i ett entreprenörsserie som jag kommer ha i höst.
Okay.
Det ska bli jätteroligt. Där jag ska liksom... rikta in podden i lite olika teman. Mm. Det har inte jag gjort hittills. Men nu känner jag att jag har... jag träffar så fantastiskt intressanta människor. Och trots att det är bakgrunden också är i fokus. För det är det som präglar oss till vad vi är idag. Så är också nuläget lite i olika teman.
Mm. Kul, jag ser fram emot att
lyssna. Ja, men det ska bli jätteroligt. Och du kommer ha sällskap med än så länge fantastiska andra kvinnor.
Ja,
det ska bli kul. Du har varit jätteroligt och intressant att ha det här. Mycket roligare än vad jag trodde faktiskt, för jag skrattar ganska mycket.
Ja,
men ibland träffar man komiker och tänker, nu kommer jag skratta jättemycket. Och så blir det inte så. Det blir jätteallvarligt och jättekänslomässigt. Så det blir inte alltid som jag har tänkt mig. Men tänk vad häftigt att jag får göra det här. Jag får träffa sådana som dig och få prata med dig så här länge.
Tusen tack att jag fick vara med.
Tack. Vi kommer till sista frågan. Och det är, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Du får säga flera personer.
Ja, det var det jag tänkte säga. Nej, men det finns jättemånga profiler självklart. Men bland annat tycker jag är jättenyfiken själv på Hidayet Terkan som har senast nu Vetthem entreprenör. Så det är en app för...
Vad heter appen?
Vetthem.
Vetthem. Mm.
Så det är alltså en veterinärapp. Mm-hmm. Så att det är som Kry fast för husdjur.
Ha, ja, smart. Mm. Såklart.
Mm. Och även som jag tror vi nämnde det innan podden, men Sukishoi tycker jag är fantastisk. Det var min första förebild, kvinnliga förebild.
Och du nämnde vad hon gör idag.
Mm. Och det, hon har ju gett ut den här boken, nu vet jag inte titeln, men kombucha och magbakterier. Mm. Men hon har ju också, när jag var 16 år gammal, då var hon 26 och då var hon den första unga vdn för mobilringsignaler. Jag tror det heter Blue någonting. Ja.
Mm.
Så att hon var med.
Vad roligt.
Och det tycker jag hon var en fantastisk inspiration för mig. För när jag var så ung så tänkte jag, kan hon, kan jag? Och jag hade gärna velat höra hennes story, för det var en kort tid, men sen så valde hon att byta bana.
Mm. Men det kanske, förebilder är en stor del av drivkraften, inspirationen att komma vidare.
Oh ja.
Och förhoppningsvis tänker jag att det är fler som känner igen sig i din historia. Eller känner igen sig i ditt utseende. Eller allting behövs ju. Och det var ju, vi pratade om det innan vi började spela in såklart. Att det saknades liksom på tv, i omgivningen, som ledare. Det har blivit bättre med åren. Så jag tänker att det finns hopp för mina barn. Mina döttrar. Men det här förebilden, de olika alternativen, fanns inte kanske när jag var ny i Sverige. Mm. I alla fall inte som man såg. Inte många var de inte.
Nej, alltså för mig var ju verkligen Sukishoi, hon var den enda som jag kunde relatera till.
Mm.
Hon är enda asiaten som, och dessutom hade då blivit vd 25 år. Mm. Så att där sattes ju någonstans ribba.
Gud vad roligt, jag skulle jättegärna vilja träffa henne. Vad kul. Tack snälla för att du kom hit och berättade om din livsresa.
Tack själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.